السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فأهلا وسهلا. في فوتشات رغيان بوكيان صحيح ترغيب وترهيب آف الإمام المنذري صوم sedan förkortades av Imam al-Bukhari, Imam al-Albani, där han särskilde de autentiska haditherna från de svaga. Och vi går igenom den autentiska delen av denna bok. Och som vi vet så har vi nu i tidigare lektioner gått igenom det första kapitlet, Babul Ikhlas, kapitlet om uppriktighet. Och sedan motsatsen till al-Ikhlas, är det någon som minns vad det var för någonting? Ria, ögonkänneri och att visa upp sig. Att agera och göra goda gärningar för någon annan än Allah subhanahu wa ta'ala. Och vi blev färdiga med dessa två kapitel. Och vi kommer nu att gå in på följande kapitel. Vilket är Kitab och Sunna. Kapitlet om Sunna. At-tarrib fi ittiba' al-kitab och Sunna. Uppmuntran i att följa Koranen och Sunna. Och det här är bland de viktigaste av kapitel. Och författaren har en väldigt pedagogisk struktur i hur han lagt upp denna bok och dessa kapitel. Han började med kapitlet om uppriktighet och följer det med kapitlet av att följa sunna. Ringer det någon klocka hos någon? Vad är dessa två? Uppriktighet och att följa sunna. Arkanul ibada, qubul al-ibada. De två pelare som krävs för att ens dyrkan ska accepteras. Att den görs med uppriktighet, med ikhlas. Och att den görs i enlighet med profeten sunna, alayhi salatu wassalam. Så som Allah subhanahu wa ta'ala säger i slutet på surat al-Kahf. فَمَنْ كَانَ يَرْجُوا لِقَاءَ رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Att låta dem som hoppas på mötet av sin Herre göra فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا, göra rättfärdiga gärningar och inte sätta någonting vid Allahs sida. Yani, vad är det för gärning som gynnar oss Allah, som accepteras hos Allah subhanahu wa ta'ala? Den gärningen som klassas som god. فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا. Och vad är det för gärning som klassas som god i islam? Det är den gärningen som Allah azza wa jalla har uppmanat till, eller profeten Muhammad alayhi salatu wassalam har uppmanat till. Den som utförs i enlighet med profeten sunna alayhi salatu wassalam. وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَدًا. Och han sätter ingenting vid Allahs sida. Yani, ikhlas, uppriktighet. Så den här ayan nämner dessa två grundpelare och förutsättningar för att en gärning ska accepteras. Så detta kapitel handlar om dygden av att följa sunna. Ordet sunna är en term som vi ofta hör. Eller hur? Sunna. Koranen och sunna. Al-kitab och sunna. Men vad betyder ordet sunna? I den arabiska benämningen så betyder ordet sunna väg. Yani på arabiska. Sunna, väg. Tillvägagångssätt eller väg. Det är den språkliga benämningen av ordet sunna. I den religiösa terminologin, där alltså man talar om vad ordet sunna betyder inom islam, så har ordet olika benämningar eller betydelser beroende på hur ordet används och av vem ordet används. Okej? Och till exempel så säger man då hos folket av hadith att sunna är det som profeten Muhammad a.s. har sagt. Det han har gjort. Och hans beskrivningar, eller hans beskrivningar av hans utseende och karaktär. Ja. Det som har narrerats i haditherna. Vad är det som finns i haditherna? Det som profeten a.s. sagt. Han sa någonting. Eller han gjorde någonting. Eller man beskriver hur hans karaktär var. Eller man beskriver hur hans utseende var. Det här är en benämning av sunna. Okej? Och det är också det som man kanske kan säga. Vi har Koranen och sunna. Yani de haditherna som berättas. Sunna i fiqhböcker, islamisk rättslära, Där betyder ordet sunna någonting som är rekommenderat. Och det är en synonym till mustahab. Du har inom rättslära det som är wajib, obligatoriskt. Wajib fard. Och sen har du sunna, mustahab, alltså samma ord. Och sen har du mubah, tillåtet. Sen har du makruh, ogillat. Och sen har du haram, förbjudet. De här fem termerna. Så sunna i fiqhböcker betyder någonting som är en rekommendation. Någonting som är uppmuntrat att göra. Vi säger till exempel, har du bett din sunna bön? Eller din frivilliga bön. Någonting som är frivilligt och inte obligatoriskt. Om du gör det belönas du. Om du inte gör det så straffas du inte. Okej? Okay? Det är en benämning på ordet sunna. Och sen har vi att sunna är motsatsen till bid'ah. Man säger folket av sunna, ahlul sunna wal jama'ah. Och så säger man ahlul bid'ah. Att sunna betyder den korrekta trosläran. Och det här är en väldigt vanlig användning av ordet hos selef, de tidigare lärda. Selef betyder de tre första generationerna. De tidigare muslimerna. De, när olika avvikande ideologier och sekter började dyka upp i muslimerna. Muslimerna splittrades, grupper och sekter, ideologier. Och folk kom med innoverade saker, med bid'ah, innovationer. Så började folket av sunna, de lärde att skriva böcker för att tillbakavisa dessa ideologier. Dessa avvikande inriktningar. Och dessa böcker kallades för kitab sunna. Imam Ahmed har en bok som heter Usul sunna. Hans son, likadan, kitab sunna. Imam al-Lalakai har en bok som också har namnet Sunna i sig. Och så vidare. Det finns många böcker skrivna av de tidigare lärda som heter just Sunna. Och då talar dessa böcker bara om vad man ska tro. Man ska tro att Allah är över sin arsh. Man ska tro på Allahs namn. Man ska tro på Allahs egenskaper. Eller vad är det Ahlul Sunna wa Jama'at tror på? Man gör ett takfir på muslimer som syndar. Och så vidare. Eller man nämner den islamiska dogmen. Den trosuppfattningen som varje muslim ska ha. Med dess bevis. Okej? Okay? Så det är också en benämning av termen sunna. Och det här är viktigt. Att förstå sig på hur de lärde använder detta ord. Okej? Okay? För någon kanske säger, ja men det är sunna att ha skägg. Någon lärd person kanske säger, men det är från profeten sunna alaihissalam att ha skägg. Hur tolkar man det? Ska vi tolka det som att det är en rekommendation? Det är inte wajib, det är rekommenderat. Eller ska vi tolka det som att det är någonting som berättats att profeten alaihissalam gjorde? En beskrivning av hans utseende. Att profeten hade skägg alaihissalam. Hänger ni med? Och det är det som de lärda menar. När de talar om detta till exempel. Att ja, men det är från profeternas sunna att ha skägg. Då menar de inte att det är en rekommendation att ha skägg. Då menar de att det är någonting som profeterna hade. Det var från deras väg, deras tillvägagångssätt. Deras beskrivning var att de hade skägg. Hänger ni med? Och det är wajib. Och det är obligatoriskt. Så man ska inte komma och tro att ordet sunna alltid betyder någonting rekommenderat. Utan ordet sunna kan och betyder väldigt ofta någonting obligatoriskt. Eller någonting som är islam. Islam är sunnan. Sunnan är islam som Imam Ahmed sa. Att det är sunna, det är sanningen. Alltså han är en person av sunna. Han är en person som följer sanningen. Det menas inte att han är en person som gör sunna böner. Utan han är en person som följer sanningen. Ahli sunna wa jama'a, vilka är de? Är det de som ber sunna böner? Eller är det de som håller fast vid den rätta aqidan? Det är de som har den korrekta trosuppfattningen. Förstår ni? Så det sunna har en ganska bred innebörd. Och man får kolla på i vilket sammanhang ordet nämns. För att sen förstå sig på vad som ordet syftar på i en specifik då kontext. Är ni med? Och här nämns då av författaren dygden och uppmuntringen i att hålla fast i att följa Koranen och sunna. At-targhib fi ittiba' al-kitab wa sunna. Uppmuntringen i att följa Koranen och sunna. Och det här är jätteviktigt. Vi muslimer har två uppenbarelser. Inte en som vissa tror, utan vi har två uppenbarelser. Al-Kitaba och Al-Hikma, som Allah nämner i Koranen. Allah har uppenbarat boken, Al-Quran, och Allah har uppenbarat Al-Hikma, Al-Dhikr. Och anzalna ilayka dhikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilayhim. Allah säger att vi har uppenbarat till dig, Muhammad, alaihissalam, Al-Dhikr. För att tydliggöra vad som uppenbarats för dig. Allah säger i den här ayan att vi uppenbarade den ena för att förklara den andra. Eller hur? Allah nämner två saker. Vi uppenbarar två saker. Dhikr förklarar uppenbarelsen. Uppenbarelsen är den här versen, Koranen. Och vad är det som förklarar Koranen? Al-Sunnah. Så Allah nämner här två saker. Och det nämns i andra verser också i Koranen. Al-Kitaba och Al-Hikma. Alltså Koranen och Al-Hikma, som här är Sunnah. Så Sunnah är också en uppenbarelse. Vi muslimer håller fast vid dessa två. Det som är autentiskt rapporterat från profeten Muhammad alaihissalam är obligatoriskt att följa. På samma sätt som det är obligatoriskt att följa Koranen. Och det är tyvärr en innovation, en bid'a och en villfarelse att säga vi tror bara på Koranen. Och det här hör man ofta idag i debatt om sig, det står inte i Koranen. Det finns inte i Koranen. Eller jag följer bara Koranen, hämtar bevis från Koranen. Eller, en muslim talar inte så. En muslim säger alltid Koranen och Sunna. De här två går hand i hand. Och den som förnekar Sunna är inte muslim. Det går inte att vara muslim och förneka profeten Muhammed Sunna a.s. Den som gör det är kafir, är icke-muslim. Varför? För personen som säger jag följer bara Koranen motsäger sig själv. För i Koranen så står det att man ska följa sunnan. Så går det ihop. Nej, det går inte. I Koranen säger Allah att vi ska lyda profeten Muhammad alaihissalam i mer än 30 verser. Hur ska du idag implementera detta? Hur ska du idag följa profeten Muhammad alaihissalam? Hur ska du göra det? Genom att följa vad? Hans sunna. Hänger ni med? Allah säger i Koranen att vi ska be. Taib, när ska vi be? Hur ska vi be? Och vad säger vi i bönen? Står det i Koranen att salat al-dhuhr, den är arba raka'at, du läser tyst och du läser ett tashahud och du gör taslim och du... Står det i Koranen? Nej, det står inte. Koranen är generell och sunnan är väldigt specifik. Sunnan förklarar Koranen. Allah säger be och profeten Muhammad a.s. visar hur vi ska be, hur vi ska följa den här versen i ett be. Hänger ni med? Så att de går hand i hand, Koranen och sunnan. Och muslimen är, som vi sa, skyldig att följa Koranen och sunnan. Koranen tror jag inte någon muslim tvivlar på att man måste följa. Men sunnan måste vi också följa. För Allah Azza wa Jalla har gjort det obligatoriskt för oss muslimer att följa profeten Muhammeds vägledning, alaihissalatu wassalam. Allah subhanahu wa ta'ala säger i Koranen, وَمَنْ يُطِعِ الرَّسُولِ فَقَدْ أَطَاءَ اللَّهِ. Den som lyder sändebudet har lydit Allah. Allas. Måste lyda honom. وَمَا أَتَاكُمُ الرَّسُولِ فَخُذُوا وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. Det sändebudet ger er, det han beordrar er med, ta emot det. Och det han förbjuder er ifrån, håll er borta från det. Så vi är här obligerade, skyldiga att följa profeten Muhammad a.s. لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنًا. Allah säger att ni har sannoliken en god förebild i Allahs sändebud för dem som hoppas och bävar inför mötet med Allah på domedagen. Eller hur? قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ. Säg om ni verkligen älskar Allah, följ då mig. En verserna är oändligt många där vi muslimer beordras att följa profeten Muhammad a.s. Hänger med? Och hålla fast vid hans sunna. Och vi kommer idag bi haulillahi ta'ala att nämna några hadither om just detta. Vikten av att hålla fast vid hans sunna och följa hans vägledning. För vi muslimer, vi tror att Muhammad a.s. sändes av Allah subhanahu wa ta'ala och valdes ut som rahmatun lil alamin, en barmhärtighet till hela mänskligheten. Allah skickade honom som rahma, ett ljus till mänskligheten. Han är den bästa av människor. Han är den som vill människorna bäst. Den som kom med den mest perfekta och fullbordade uppenbarelsen. Det finns ingenting gott som för oss närmare till Allah, förutom att profeten Muhammad sallallahu alaihi wasallam har beordrat oss med denna sak. Och det finns ingenting dåligt som för oss bort från Allah, förutom att profeten Muhammad a.s. har varnat för denna sak. Så hans sunna är ljus, den är vägledning. Och den som följer denna sunna kommer att finna vägen till paradiset. Det är Sirat al-Mustaqim, den raka vägen som vi ber om att gå 17 gånger om dagen när vi läser al-Fatiha. Det är profeten Muhammeds väg a.s. Så det är av största angelägenhet och vikt av att följa hans väg och hans sunna och hålla fast vid den och inte släppa greppet. Och vi kommer inshallah att nämna, som vi sa, ett antal hadither som bevisar just detta. Den första hadithen som författaren nämner är hadith al-Irbad ibn Sariya radiyallahu anhu. Där han säger att profeten a.s. gav dem en predikan. Wa'adana maw'idatan wajilat minha al-qulub wa darafat minha al-uyun. Profeten a.s. gav oss en predikan som fick våra hjärtan att skakas om. Och fick våra ögon att rinna av tårar. Och då så sa vi, ja Rasulullah, ka'annaha maw'idatun muwaddi'in fa'awsina. Ja Rasulullah, det här låter som ett avskedstal. Så ge oss råd. Och då så sa profeten sallallahu alaihi wasallam, usikum bitaqwallah. Jag råder er att frukta Allah. Wasam'i wa ta'a. Och att lyssna och lyda på era makthavare. Wa in ta'ammara alaikum abdun. Även om en slav skulle ta makten över er. فَإِنَّهُ مَنْ يَعِيشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَ اخْتِلَافًا كَثِيرًا. För den av er som lever kommer att se mycket splittring. فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّةِ. Håll då fast vid min sunna. Och sunnan av al-khulafa al-rashidin al-mahdiin. De rätt vägledda khalifen. عَضُّ عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذْ. Bit fast vid denna sunna med era hörntänder. وَإِيَّاكُمْ وَمُحْتَثَاتِ الْأُمُورِ. Och jag varnar er för nyinförda saker i religionen. فَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ. För varje nyinförd sak är en innovation. Eller är en villfarelse. Och denna hadith finns i Abi Dawud och Tirmidhi och Ibn Majah. Och den är autentisk. Det här är en mäktig hadith. Och vi skulle idag egentligen bara kunna tala om denna hadith. Kanske till och med två lektioner. Men vi ska försöka ta lagom med lärdomar inshallah ta'ala från denna vackra hadith. Här finner vi att Al-Irbad radiyallahu anhu sa att profeten a.s. gav dem en maw'idha. Maw'idha betyder här en påminnelse. Och det nämns i vissa riwayat att det här var efter en bön i moskén. Så ställde sig profeten a.s. och predikade. En spontan predikan. Och det här är en sunna. En rekommendation att med jämna mellanrum då och då så håller en alim, en kunnig person eller imam en påminnelse. Inte varje dag. Inte varannan dag. Inte efter varje bön. Ibland. Som det har nämnts från, jag tror det var Ibn Mas'ud som sa att Rasulullah sallallahu alaihi wasallam brukade med mellanrum ge oss en maw'idha, en påminnelse. Inte allt för ofta så att vi inte skulle tröttna. Vet du, du får en påminnelse stark. Som en khutba. Talar om paradiset, helvetet, du gråter. Det tar på dig. Men om du hör den efter en timme och sen efter en timme och sen efter en timme. Det får inte samma effekt. Eller hur? Så man ska inte få en överdos av påminnelse. Såna här känsloladdade påminnelse. Och det är skillnad här på. Då kanske någon säger, men vadå? De lärde ha lektioner varje dag. Det är skillnad på de här två. Påminnelse som vi sa, det är de här som skakar om hjärtat. Påminner dig om meningen med livet, paradiset, helvetet. Det här ska du inte göra allt för ofta. Fredagsbönen någon gång i veckan. Okay? Lektioner kan du ha flera gånger om dagen, spelar ingen roll. Det är inte samma sak, det är inte en må'idha. Utan det är mer undervisning, inlärning och undervisning. Så här gav profeten a.s. då ett tal som fick deras hjärtan att skaka till. Det påverkade deras hjärtan. Så pass att deras ögon fylldes av tårar. Och här finner vi också hur en påminnelse ska påverka människan. Det ska gå in i hjärtat. Inte som idag, den går in i örat och går ut i andra örat. Ja, det går på hjärtat och studsar bort. För hjärtat är för hårt eller man är negligent, man är inte närvarande. Eller personen som talar har inte ikhlas, uppriktighet. Det går inte in i hjärtat. Nej, utan låt denna påminnelse gå in i hjärtat. Ta åt dig den. Och när hjärtat påverkas så kommer också resten av kroppen att påverkas. Så hjärtat påverkas, ögonen fylls av tårar. Och då säger sahaba Rasulullah att det här talet låter som ett avskedstal. Så ge oss ett råd. Taib. Och då ger profeten Muhammad alaihissalam följande råd. Det talet som fick deras hjärtan att skaka och ögon att rinna av tårar nämns inte i hadithen. Det är inte det följande rådet, utan det nämns inte ens. Nu kommer avskedstalet. Och avskedstalet är ju som ni vet det viktigaste en person har att lämna efter sig. Om någon säger bror, jag ska lämna dig, jag kommer aldrig mer att säga det. Han säger ge mig råd. Jag kommer ge personen de viktigaste råden jag har. Eller hur? Även om jag förkortar dem med 2-3 punkter. Håll fast vid de här sakerna. Är det inte så? Så här nämner profeten alaihissalam de här viktiga sakerna som vi ska hålla fast vid. Som kommer att korrigera vår religion och våra världsliga tillstånd. Okej? Och den första saken som han då råder muslimerna med är att taqwa Allahi azza wa jall. Usikum bi taqwa Allahi azza wa jall. Jag råder er med taqwa. Och vad är taqwa? Taqwa är ett sånt ord som omfattar hela religionen. Taqwa betyder att lyda Allah. Man skulle kunna säga att det betyder att lyda Allah. Ittaqillah, lyda Allah. Gör det Allah har påbjudit och gör inte de saker Allah har förbjudit. Och taqwa kan också betyda att skydda sig själv på arabiska. Ittaqaytu shay, yani jag skyddar mig för någonting. Och ordet taqwa används här för att en person som lyder Allah, gör det Allah har påbjudit och inte syndar, är en person som bygger upp ett skydd mellan sig själv och Allahs vrede. Bygger upp ett skydd mellan sig själv och Allahs straff. Men hur kan vi skydda oss från Allahs straff? Genom att göra det han har påbjudit. Våra 5-dagliga böner, Ramadan som kommer inshallah snart, betala zakat och så vidare. Och hålla oss borta från det Allah har förbjudit. Då bygger vi som en barriär, ett skydd mellan oss själva och Allahs straff och Allahs vrede. Är ni med? Det här är taqwa. Så taqwa är ett väldigt omfattande ord. Det omfattar egentligen hela religionen. Ittaqillah, yani lyd Allah. Okej? Och med taqwa korrigerar man sin din. Har du taqwa så är du mashallah en bra muslim. Då har du korrigerat dina religiösa angelägenheter. Och den andra saken som profeten alaihissalam rådde med, det var وَسَمْعِ وَطَعَ. Och jag råder er att lyssna och lyda, yani på era makthavare. Även om det skulle vara en slav. Och i vissa hadither, även om det skulle vara en abyssinisk slav, yani från Habasha, vars huvud ser ut som ett russin. Och i vissa hadither, yani han har inga armar och ben. Var är det här profeten säger alaihissalam? Det generella rådet, lyssna och lyd på de muslimska makthavarna. Essem wa ta'a. Och det här har Allah azza wa jalla sagt i Koranen. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amr minkum. Lyd Allah och lyd sändebudet och lyd de som har gett auktoritet över er. Allah har sagt i Koranen att vi ska lyda de muslimska makthavarna. För att Allah subhanahu wa ta'ala, som vi har nämnt innan, kallar muslimerna till enighet, eller hur? Vi ska vara enade, en jama. Vi ska inte vara splittrade. Hur blir vi enade? Det som enar folk är en ledare. Utan ledare finns ingen enighet. Det finns splittring. Det blir kaos. Så ledaren. Och ledaren kan inte hålla ihop folk om man inte lyssnar och lyder på honom. Om vi har anarki, ett laglöst samhälle där alla gör vad de vill. Alla är polis och alla tar lagen i egna händer och den som vill råna någon och så vidare. Det blir kaos. Det blir laglöst. Eller hur? Och alla har rätt att bara säga, men du är inte min president. Du är inte min khalifa. Jag tycker att min ammo ska vara khalifa istället. Han kommer ge mig mer pengar än vad du ger mig pengar och så vidare. Det är så det funkar. Alla vill ha makt. Alla vill känna någon som har makt och så vidare. Men det funkar inte så. Utan har man en muslimsk ledare så kallas. Det är han som är ledare. Då ska man lyssna och lyda på honom. Och profeten alaihissalam, han har sagt att vi ska lyssna och lyda på våra ledare i det vi gillar och det vi ogillar. Det som är lätt och det som är svårt. Man kanske säger att jag lyssnar på det som är soft. Han ger oss pengar, bidrag, kallas, jag lyssnar och lyder. Men när han säger jobba, ni ska gå med armén, ni ska göra si och så. Det är jobbigt, jag ska inte lyssna och lyda. Det är också fel. Utan man lyssnar och lyder så länge han inte påbjuder med synd. Då får man inte lyssna och lyda på makthavaren. Okay? Men om det är han påbjuder med religionen, då måste du lyssna och lyda. Han säger alla män måste gå och be i moskén. Alla måste gå och be i moskén. Ja? Om det är någonting världsligt som inte går emot religionen, du måste också lyssna och lyda. Han säger från och med idag, ingen får köra mot rött. Vilket är lag i alla länder. Får inte köra mot rött. Står det i Koranen och Sunna? Att nu kör bil och får inte köra mot rött ljus. Nej, står det inte. Men måste du lyssna och lyda på honom i detta? Ja, för det går inte emot Koranen och Sunna. Taib-ledaren säger, ingen får fasta den här Ramadan. Vad gör vi då?
Vi fastar.
Allas. Ingen lydnad om det innebär olydnad till skaparen. Taib, då kommer vissa och säger, man behöver inte lyssna och lyda på ledaren så länge han inte är folkvald. Och så länge han inte är religiös. Om han är en syndare, han är förtryckare, du behöver inte lyssna på honom. Stämmer det här uttalandet? Det stämmer inte. Hadithen här säger om han tar makten. Så han är absolut inte folkvald. Två, att han ska vara perfekt. Det är ingen som har sagt någonsin. För profeten Ali-Satt-Assalam nämnde att från domedagens tecken är att det kommer att komma ledare, makthavare. Ta'rifu minhum wa tunkir. Ni kommer att se bra och dåliga saker från dem. Är ni? La yastannuna bi sunnati wa la yahtaduna bi hadi. De kommer inte följa min sunna och de kommer inte att följa min vägledning. Låter det här som folk som är religiösa och bra? Nej. Det är ledare som är orättvisa. Och han nämnde i hadithen wa atharatuna alaikum. De kommer att ta era rättigheter och ge till sina släktingar. Till sina nära och kära, fylla sina bankkonton. Det här var någonting som profeten berättade alaihi wasallam. Men samtidigt i samma hadither han sa, gör inte uppror, lyssna och lyd så länge de är muslimer. Hänger ni med? För att faran och ondskan av att göra uppror är så mycket större. Det vi ogillar i hans orättvisa, att ha tålamod med det, är bättre än att göra uppror. För då kommer det att bli så mycket mer saker som vi ogillar. Och den som inte förstår sig på detta kan ju bara kolla på hur det ser ut i den muslimska världen efter arabiska våren. Det har inte blivit bättre. Det har bara blivit sämre. Hänger ni med? Och fram tills idag så faller Syrien isär, Libyen faller isär och så vidare. Det har inte gynnat muslimerna, det minsta. Och inte för att jag sitter här och försvarar yani Bashar eller Qaddafi, de är inte ens muslimer enligt de lärda. Men frågan om det var rätt tid, om de hade makten och styrkan att göra uppror eller inte, det är en annan fråga. Hänger ni med? Så, och sen har vi de länder som är muslimer, ledarna är muslimer och folk är uppror och det blir kaos. Hänger ni med? Så det här är en viktig princip i islam, att lyssna och lyda på sina muslimska ledare. Och vi nämnde ju kanske, var det förra lektionen? Eller var det i Stockholm? Vad var den första fitnan i islam? Vad var den första saken som orsakade splittring i den muslimska umman? Efter profeten Muhammeds bortgång, alaihi salatu wasalam. En fråga.
Ha?
Lä, inte det. Det var ingen fitta. Det där hittades på senare, va? I Khuruj. Alla män. Lä, kabla. Alla Uthman radiyallahu an. Den första fitnan, det var att folk gjorde uppror mot Uthman, den tredje khalifan. De gjorde uppror mot honom. Och de säger han tar våra pengar, han är orättvis, han anställer sina släktingar. Eller samma saker som folk säger idag. Men det var inte ens sant. Och i alla fall, man lyckades få med sig dumma människor som yani, till slut subhanallah dödade Uthman radiyallahu anhu. Han fastade, han läste Koranen, han var muslimernas khalifa. Han var från dessa khulafa som profeten alaihissalam har sagt att vi ska följa. Han dödades orättvist i sitt hem, subhanallah. Och sen efter det började problemen i den muslimska umman, subhanallah. Så här var den andra punkten. Ett, taqwa Allah, frukta Allah, det korrigerar vår religion. Och sen, att lyssna och lyda på sina muslimska ledare, det korrigerar vår dunya, våra världsliga angelägenheter. Och sen så nämnde profeten Ali sallallahu alaihi wasallam till sahaba som var närvarande, att den av er som lever, yani lever längre, kommer att se mycket ikhtilaf, mycket splittring, mycket olika åsikter, mycket tvister. Och det här, subhanallah, är ett av hundratals bevis på att profeten alaihissalam var en sann profet. Han berättade det här om någonting som skulle komma och ske. På hans tid fanns noll splittring. Sahaba var enade. Och sedan så nämnde han då att efter sahabas tid, eller under slutet på deras tid, så skulle det komma splittring i den muslimska umman. Och subhanallah, det hände. Som vi sa, när man dödade Uthman, Khawarij kom, den första sekten. Och sen kom Al-Qadariya, de som förnekade ödet. Och senare efter dem så kom andra grupper och sekter som splittrade muslimerna. Så här nämnde profeten alaihissalam till sahaba att den av er som lever kommer att se mycket splittring. Och det som han här säger, att det här är en sjukdom som kommer att drabba muslimerna. Det är någonting negativt och dåligt, eller hur? Splittring hör inte hemma i islam. Profeten alaihissalam, han sa att al-jama'a, det är rahma. Att hålla ihop och vara enade, det är rahma. Och att Allahs hand är över al-jama'a. Och han nämnde att splittring är ett straff. Furqa. Det är straff från Allah subhanahu wa ta'ala. Så vi muslimer är beordrade att vara enade. Och islam kallar då till allting som håller ihop muslimerna. Så han nämnde här en sjukdom som kommer drabba muslimerna. Och det är att de kommer att splittras. Okej? Okay? Men subhanallah har som regel att om Koranen, Allah subhanahu wa ta'ala, nämner någonting dåligt, någonting negativt, så nämner Allah sen någonting positivt. En sjukdom nämns, botemedlet nämns. Och samma sak är sunna. Profeten alaihissalam, han lämnade oss inte bara sådär att Allah, ni kommer splittras, hej då. Utan nej, ni kommer splittras, här är lösningen. Där är sjukdomen, här är medicinen. Okej? Okay? För någon kan bli ledsen, kan tappa hoppet och säga, oh, vi är splittrade, och det är så tråkigt, det är så dåligt, och vad är lösningen? Finns ingen lösning? Alhamdulillah, lösningen finns. Okej? Okay? Och vad är då lösningen och botemedlet på denna sjukdom? Det är fa'alikum bisunnati. Om ni ser denna splittring, håll då fast vid min sunna. Och sunnan av al-khulafa al-rashidin. De rätt vägledda khaliferna. Och han beskrev här de rätt vägledda khaliferna med rashidin. Betyder att de är rätt vägledda. De agerar korrekt. Al-mahdiin, de har korrekt kunskap. Och så sa han, håll fast vid denna sunna med era hörntänder. Så han säger här då, håll fast vid min sunna. Och det här är ett generellt råd, shabab. Att om man ser splittring, man ser fitna, man ser sekterism, man ser folk inte hålla fast vid Koranen och sunnan, muslimerna inte enas, vad är då lösningen på detta? Det är att gå tillbaka till Koranen och sunnan. Det finns ingen annan lösning, det finns ingen genväg. Utan det här är den enda lösningen. Att gå tillbaka till Koranen och sunna. Där har vi lösningen på alla våra problem och tvister. För om vi säger att vi ska gå tillbaka till vad han tycker och vad han tycker och vad han tycker, då kommer vi inte komma överens. För vi människor tycker olika. Vi ska gå tillbaka till vad vår grupp eller sekt tycker. Vad grundaren till vår grupp tycker. Det funkar inte. För att vissa kommer säga ja, vissa kommer säga nej. Eller hur? Men när man säger till en muslim, låt oss gå tillbaka till vad profeten Muhammed sa, låt oss gå tillbaka till det som sahaba var på. Kommer någon muslim våga säga nej? Eller kommer någon tycka att den här mannen, min kompis, förstår saker och ting bättre än profeten Muhammed? Eller, då är han inte ens muslim. Eller hur? Så alhamdulillah. Vad säger Allah azza wa jalla? Fintanaza'tum fi shay'in farudduhu ila Allahi wa rasul. Om ni är oense om någonting, för det då tillbaka till Allah och hans sändebud. Gärna till Koranen och sunnan. Så vad är då lösningen vid splittring? Att ta angelägenheter och problem tillbaka till sunna. Alltså att lösa våra problem genom att gå tillbaka till profeten sunna alaihi wasallam. Men här finns en viktig poäng. Varför sa han inte, håll då fast vid min sunna och akta er för bidda? Varför la han till sunnan av al-khulafa al-rashidin? Varför räckte det inte med att säga följ min sunna? Varför sa han också sunnan av al-khulafa al-rashidin? Ja. Jättebra fråga och jätteviktig fråga. Och det är som andra hadithen, där han nämnde splittringen i muslimska umman, 73 grupper, och han säger bara en är på sanningen. Vilka är de i Rasulullah? De som är på det jag och mina sahaba är på idag. Varför sa han inte bara de som är på det som jag är på idag? Varför sa han jag och mina sahaba? I denna hadith, min sunna och sunnan av al-khulafa al-rashidin, sahaba. Varför läggs sahaba till? Svaret är, för att många, och ni har hört detta, de säger, vi följer Koranen och sunna. Eller hur? Alla, det finns ingen muslim som inte säger, följer inte Koranen och sunna. Vi följer Koranen och sunna. Taib, ala fahm min. På vems förståelse följer du Koranen och sunna? På din förståelse. Och du tar det du vill av Koranen och sunna och tolkar den som du vill. Eller hur? Men det är fel. Och gör vi så kommer vi splittras igen. Kommer inte vi komma överens. För alla förstår Koranen och sunna på sitt sätt. Någon kör sin egen tafsir, någon kör sin egen tolkning och så vidare. Eller? Gå tillbaka till sahabas förståelse av Koranen och sunna. Deras förståelse var enad. Det var en förståelse de hade av Koranen och sunna. När det kommer till den islamiska trosuppfattningen. När det kommer till att följa profeten Muhammeds väg, alaihissalam. Sahaba var enade på detta. Och deras förståelse är den bästa förståelsen. Hur kan det inte vara den bästa förståelsen? Sahaba radiyallahu anhum är ett folk som Allah säger radiyallahu anhum. Alla är nöjd med dem. Kullan wa'adallahu al-husna. De är alla lovade paradiset. De är ett folk som profeten alaihissalam beskrev som de bästa av folk. Khairun nasi qarni. De bästa av folk är mitt folk. De är ett folk som var med profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam när Koranen kom ner. När han nämnde hadithen. Billahi alaikum. Har de inte den bästa förståelsen av denna hadith eller denna ayah? De var de mest vältaliga människor. Talade profeten Muhammeds språk alaihi wasallam. Hans arabiska. Förstod vad han sa. Levde på hans tid. Förstod i vilket sammanhang versen eller hadithen nämndes. Och bevittnade dess uppenbarelse. Så utan tvekan sahaban har den bästa förståelsen av islam. Hänger ni med? Och som vi sa sahaba, de var inte splittrade i grupper och sekter och ideologier. De var enade på en och samma sak. Så går vi tillbaka till Koranen och sunnan på sahabas förståelse så kommer vi också vara enade. Eller hur? Och så enkelt är det. Så kom ihåg de här. Koranen och sunnan på vems förståelse? Sahaba radiyallahu anhu. Den första generationen. Den bästa generationen. Och sen de som kommer efter. Och sen de som kommer efter. Okej? Okay? Så här har vi då. Håll fast vid min sunnan och sunnan av al-khulafa al-rashidin. Så en fråga. Vilka är al-khulafa al-rashidin? Vilka är de fyra rätt vägledda khaliferna? Vi ställer den här frågan till någon annan än dig. Du har svarat för mycket. Vet du vilka de är? Efter profeten Ali s.a.w. Abu Bakr, Umar, Uthman, Ali. Ahsant. De här fyra. Abu Bakr, Umar, Uthman och Ali. Det här är de fyra bästa sahaba efter profeten Muhammed s.a.w. Och i denna ordning. Ja, det är viktigt. För vissa säger Ali kommer först. La. Abu Bakr är den bästa sahabin. Och efter Abu Bakr, Umar. Och efter Umar, Uthman. Och efter Uthman, Ali radiyallahu anhu. Och det här är något som Ahl Sunna wal Jamaa har konsensus i. De är överens om denna fråga. Taib. Och här finns en fajda också. Dessa khulafa, Rashidin, utöver alla hadither som talar om hur förträffliga de är, nämns här med den här beskrivningen att de är Rashidin och Mahdiin. De agerar korrekt och har korrekt kunskap. Och det här, nämner vissa lärda, är en egenskap som varje lärd person ska ha. Varje förebild som du tar ska ha dessa två egenskaper. Tänk på det. Idag, du vet, man kollar runt på YouTube, du lyssnar på olika folk, föreläsare. Ja, de ska ha två egenskaper. Ett, de ska agera korrekt. De ska praktisera islam korrekt. De ska synas islam på personen, hans agerande är islamiskt. Okej? Okay? Och två, hans kunskap ska vara korrekt. Han ska ha besitta islamisk kunskap. Hänger ni med? Studerat islam. Akademisk utbildning eller suttit med de lärda i flera år. Memorerat och har en korrekt förståelse av islam. Idag, vem som helst har en kamera. och gör en video, jag ska ge råd, jag ska, han blir någon pop-up-chef, han kommer från ingenstans. Eller hur? Det finns hur många som helst idag. Det är enkelt. Någon är vältalig, någon kanske ser bra ut, någon är rolig. De har olika uppslag, men det är inte någonting vi ska kolla på. En persons vältalighet, en persons snygga muskler, en persons roliga skämt. Hans skicklighet att göra en proffsig video. Nej, det är inte de sakerna som är relevanta. Det som är relevant är vad? Att han har korrekt kunskap, utbildad i islam, korrekt aqida, trosuppfattning, och att han praktiserar islam korrekt. De här två ska man alltid kolla på när man söker kunskap hos en person. Och sen nämnde profeten alaihissalam här en till viktig sak. Han sa, håll fast vid min sunnan och sunnan av al-khulafa ar-rashidin. Bit fast vid den med era hörntänder. Håll fast vid min sunna och sunnan av al-khulafa ar-rashidin. Hur många sunna är det?
Två.
Bit fast vid den. Singular eller plural? Singular. Yani, khulafa ar-rashidin har ingen egen sunna. Utan deras sunna är profeten Muhammeds sunna a.s. Därför så sa han den. Bit fast vid den. Och vad menas med detta? Det är också viktigt. När vi säger att du ska följa Abu Bakr och Umar och Uthman och Ali och sahabas förståelse generellt. Yani, de kommer inte med någon ny förståelse av islam. De kommer inte med någon ny sunna. Utan de lever upp till att sprida vidare profeten Muhammeds sunna a.s. Hänger ni med? Det är de som visar profetens Muhammeds sunna i dess rätta ljus. Så som den ska förstås och implementeras. Deras sunna är profeten Muhammeds sunna. Och därför sa han här, bit fast vid den. Och han sa inte bara här, tamassaku biha, håll fast vid min sunna. Han sa, bit fast. Vad är skillnaden? Yani, håll fast. Så håll ett rep. Det är bra. Men här, bit fast. Yani, med dina nawajid, dina sidtänder, käken här. Och de lärda säger att det här är det hårdaste du kan greppa någonting med. När du greppar någonting med dina hörntänder. Och det finns också här, att man, när man ser den här hadithen bildligt. Att du biter fast vid sunna med dina hörntänder. Då är det som att nästan någon vill ta den från dig. Alltså varför ska du annars få rådet att hålla fast, bita fast vid sunna? Om det bara är att följa den och det är enkelt och alla följer den och det är chill och det är inget problem. Nej. Utan du kommer ha opponent, du kommer ha problem och motstånd. Folk kommer försöka ta dig bort från sanningen. Folk kommer försöka dra dig från sunna in till bidda. Från sanningen in till sina grupper och sekter och ideologier. Och då gäller det vad? Att du står fast vid sanningen. Du biter fast vid sanningen och du släpper inte greppet. Förstår ni? Det är det som menas med hadithen. Att du kommer att få det kämpigt. Du kommer att få folk emot dig. Du kommer att få motstånd. Folk kommer att skratta åt dig. Folk kommer att ge dig öknamn. Folk kommer att säga fula saker om dig. Men det gäller att stå fast vid sanningen. Det spelar ingen roll vem som vänder sig emot dig. Förstår ni? Om det är haq, det är sanning, det är sanning. Punkt slut. Och därför när profeten alaihissalam nämnde att det kommer alltid finnas en grupp för min umma som är segerrika på sanningen. Och wahirina alal haq. Så sa han att de kommer inte skadas av de som motsätter sig dem och de som sviker dem. Så han nämnde att folket av sanningen kommer att finnas kvar till strax innan domedagen. De som håller fast vid hans sunna och sahabas sunna. Men han nämnde i samma hadith att de kommer att vara minoritet och att folk kommer att motsätta sig dem. Och folk kommer att svika dem. Så är du en person som följer den korrekta islam, förväntar inte en dans på rosor. Förväntar inte att alla kommer att stå och klappa händer och välkomna dig. Nej, utan du kommer att få motstånd. Och förväntar inte att få stöd. Folk kommer att svika dig. När du mest är i behov. Och det här kan man se. Att folket av innovationer och bidda vänder ryggen till ahli sunna. Folket av bidda opponerar sanningen. Med sin logik och sina innovationer och sin påhittade yani, islam. Och sen så varnade profeten alaihissalam i denna hadith för motsatsen av att följa sunna. Och vad är det? Vad är motsatsen av att följa sunna? Bidda, att innovera. Okej? Okay? Att innovera. Och han sa, wa iyyakum wa muhtathatil umur. Och jag varnar er för nyinförda saker. För varje nyinförd sak är en innovation. Och varje innovation är en villfarelse. Och här förstår man att det här var det som splittrade muslimerna i hadithen. Det var det som kommer att splittra muslimerna. Det är upproret. Och upproret baserades på innovation. Och andra innovationer splittrar muslimerna. Så botemedlet och lösningen och beordringen var att enas kring sunna och lydnad till profeten Muhammed a.s. och att följa sahabas förståelse av islam. Inte splittras, inte vara sekter. Och så kommer den här sjukdomen som splittrar muslimerna. Och det är bid'ah, innovationen. Och vad är en innovation? Det är att införa någonting nytt i islam. Att försöka dyrka Allah med någonting som inte finns i Koranen och sunna. Eller att tro någonting, en aqida, en trosuppfattning i islam som inte hör hemma i Koranen och sunna. Det är också en innovation. Innovation i tro och innovation i dyrkan. Och innovationer hör inte hemma i islam. Varför? Det är en jätteviktig punkt, Shabab. Varför hör inte innovationer hemma i islam? Innovation betyder att du tillför någonting nytt, eller hur? Du lägger till någonting, du innoverar någonting. Och vi talar inte här om dunja, att du uppfinner någonting och du bygger någon maskin. Nej, vi talar om religionen. I dunja, varsågod, innovera hur mycket du vill så länge det inte är haram. I religionen, varför får man inte innovera och tillföra någonting nytt till islam? För att? Allah har sagt att religionen är fullbordad. Ahsan. Allah säger i surat al-Ma'ida, al-yawm akmaltu lakum dinakum. Idag har jag fullbordat eran religion. Akmaltu. Fullbordat eran religion. Ja? Vad menas med fullbordat? Den är perfekt. Perfekt. 100%. Inte 99. 100% perfekt. Om någonting är 100% perfekt, är det då i behov av att du lägger till någonting? Om modifiering? Eller att du tar bort någonting? Byter ut någonting? Är den det? Nej. Det är den inte. Och därför Imam Malik, ni vet alla vem Imam Malik var? Han sa en väldigt vacker sak. Han var en av de fyra stora imamerna som har en, man kan säga, rätt skola som många muslimer följer. Han levde i Medina cirka 100 år efter profeten Muhammed a.s. Imam Malik sa en väldigt vacker sak. Han sa: "Men ibtada'a fil islami bid'atan yaraha hasana." Den som innoverar en, hittar på någonting i religionen, han anser vara en god innovation. Faqad za'ama anna Muhammadan khana risalatahu. Han har indirekt, eller han har påstått att Muhammed svikit sin uppgift som profet. För Allah säger, al-yawm akmaltu lakum dinakum. Idag har jag fullbordat er religion. Så det som inte var religion på den dagen kommer aldrig att vara religionen. Ja, vad sa han här, Imam Ahmed? Om någon kommer och säger, jag kommer med den här bidda, den är bra bidda. Den är en fin bidda. Då har han anklagat profeten Muhammed a.s. för att inte fullgjort sin uppgift som profet. Varför? För Allah säger religionen är fullbordad. Och Allah säger till profeten Muhammed a.s. Bellib, förmedla budskapet. Och han sa i Hajjat al-Wada, har jag inte förmedlat budskapet? Sahaba säger, jo, du har förmedlat budskapet. Ishad, vittna om detta. Eller hur? Och ingen muslim säger att Muhammed a.s. inte förmedlat budskapet. Att det fanns viss kunskap. Allah sa förmedla, men han säger nej, jag ska inte förmedla. A'udhu billah. Han förmedlade all kunskap. Så gott han kunde. Yani, alltid. Han, yani, bellaga al-bayan al-mubin. Han förmedlade islam perfekt. Okej? Okay? Utan brist. Så den personen som kommer och säger jag ska införa något nytt i islam påstår att Muhammed s.a.w. inte gjorde sitt jobb som profet. För Allah säger att religionen är fullbordad. Och om Allah säger att religionen är fullbordad, den dagen då Allah säger religionen är fullbordad, som islam var på den dagen, kommer islam att vara fram till domedagen. Eller hur? Det är den traditionella, ortodoxa, originella islam vi söker att följa. Är ni med? Vi behöver ingen ny islam. Och det här är en jätteviktig sak. Många märker inte det här. Men i media. Och det finns olika tankesmedjor. Det finns media och det finns folk som jobbar. Allahs fiender, för att reformera islam. Vad betyder reformera?
Ändra.
Reform är ni förnya islam. Och det spelar ingen roll hur du vrider och vänder på det här ordet. Det är alltså bid'a, alltså ändra på islam. Så att det ska passa vem? Allahs fiender. Är det en sån islam vi vill ha? Ha?
Nej.
Att vi ska modifiera Allahs islam. Som Allah har sagt gäller fram till domedagen. Och följa någon som hatar islam och vill förstöra islam inifrån. Och ska ändra på islam. Är det hans islam vi ska följa? La, kalla, wa hasha, aldrig. Subhanallah. Så man ska akta sig för det här. Folk som försöker att förstöra religionen. Folk som då vill införa nya saker i al-islam. De här människorna ska man akta sig för. Vissa har helt onda avsikter. Någon kanske kommer med goda avsikter. Han kanske inte vet bättre. Han säger, men vadå, vi älskar profeten Muhammad a.s. Låt oss fira hans födelsedag. Ja? Han har en god avsikt kanske. Han säger, men vadå, kristna firar Jesus på julafton. Muhammad är bättre än Jesus a.s. Låt oss fira hans födelsedag. Låt oss bara samlas. Vi läser lite poesi, vi äter lite mat, vi läser en bok, vi är dicker, vi kanske gör en salat. Det låter fint, eller hur? Avsikten är god. Låt oss minnas profeten Muhammed sallallahu alaihi wasallam. Wallah, avsikten låter jättefint. Men är det korrekt? Gör hans goda avsikt denna handling korrekt i islam? Att fira maulid, födelsedag? Nej, det gör det inte, tyvärr. Och så är det. En god avsikt räcker inte. Utan den måste vara i enlighet med profeten Muhammed sunnah. Så det här exemplet, låt oss ta det här exemplet. Alla uppenbarade Koranen, idag har jag fullbordat islam. Den dagen fanns det islam att man ska fira maulid. Nej, det fanns inte. Och därför kommer maulid aldrig vara en del av islam fram till domedagen. Punkt slut. Och samma sak med allting. Någon kommer till dig med någon grej i islam. Han säger till dig, ja men efter bönen, du ska säga 57 gånger, ja nur, ja nur, ja nur. Vissa de säger såna här saker. 57 gånger, 114 gånger. Du kommer få värsta ljuset och du kommer få hit och dit. Och så vidare. Så är det. Fråga. Vart står det här någonstans? Vilken hadith, vilken ayah? Vem av sahaba praktiserade det här? Nej, men vi testade och det funkade. Vad är det de säger såna här saker? Vi testade och det funkade. La. Eller sheikhen säger. Och så vidare. Eller vadå? Vem är du att fråga mig? Jag är kunnig, du är inte kunnig. Vissa av dem har sagt så här. Jag har studerat, vem är du? Ja. Islam, du har alltid rätt att fråga efter bevis. Om du påstår någonting, hämta bevis. Och idag tyvärr mycket saker cirkulerar på sociala medier som är fake. Påhittade, lugn. Man har ljugit om profeten Muhammed a.s. Så man ska alltid vara försiktig och bekräfta kunskap när den kommer. Hänger ni med? Så här varnade då profeten a.s. för nyinförda saker i religionen. Och han sa här en väldigt viktig sak. Han sa kullu, fa inna kullu bid'atin dalala. För varje bid'a, innovation, är en villfarelse. Ordet kull på arabiska, varje, betyder all bid'a. Och det här är viktigt. Och det finns folk som säger, naam, det du säger är korrekt. Hadithen är korrekt. Men det finns dålig bid'a och det finns bra bid'a. Och vissa kanske skrattar. Det är skrattretande. Men tyvärr det finns. Det finns muslimer. För de kan inte säga de här haditherna, de är fake. De är autentiska. Det finns massa hadither. Så de kan inte säga, men hur ska vi göra bidda? De säger, okej, bidda är dåligt. Förutom bra bidda. Och det är så motsägelsefullt. Det är som att jag säger till dig, drick inte alkohol. All alkohol är haram. Han säger, okej, men vi gör khamr hasanen. Vi gör bra alkohol. Ja, funkar det? Vi gör halal alkohol. Halal weed. Vi röker på. Funkar det? Nej. Någonting som är haram. Någonting som beskrevs som att all bidda är dålig. Och inte bara det. I varje khutba. Profeten a.s. han sa, och sharrul umur. De värsta av saker. Ondaste av saker. Är nyinförda saker. Varje bidda är en villfarelse. Och varje villfarelse är vart? I elden. Och kullu dalalatin finnar. Hur i hela världen kan du, vågar du säga att det finns en bra bidda? Då profeten Alisan beskriver det som det värsta, ondaste av saker. Att det är vilseledande. Det finns ingen bra bidda i islam. Och därför Alhamdulillah, Abdullah ibn Mas'ud, eller vad han sa, eller Abdullah ibn Umar, han sa kullu bid'atin dalala wa in ra'aha an-nas hasana. Varje bid'a är en villfarelse, även om folk ser det som någonting gott. Ja? Även om de ser det som någonting gott. Hänger ni med? Så det finns ingen bra bid'a i islam, utan all bid'a är dålig. Och sen, avslutningsvis här, de här människorna som säger bra bid'a, bra bid'a, bra bid'a, och det här är ingenting dåligt och vi har bara goda avsikter. Ja, ni, ställ dem en fråga. Räcker inte islam? Du blir härlig. Du vill göra dhikr, du vill dyrka Allah, du vill be. Det finns tillräckligt. Voilà, om du försöker praktisera vad som finns i islam, det finns så mycket variation på saker du kan göra att du har inte tid att göra allting. Du har inte ork och tid att göra allting. Det finns så mycket variation, eller hur? Så att komma och hitta på någonting nytt, varför? Alltså den islam vi har fått, den är så ren, så vacker. Och den räcker och den är enkel. Eller hur? Så det är så motsägelsefullt och fult att komma och lägga till någonting i islam. Och det är verkligen som att man säger islam räcker inte. Förstår ni? Och en sista berättelse jag kom på här, som just bevisar den här faran av bidda. Det var en autentisk hadith. Eller athar. Och det var i Irak. Efter att profeten Muhammed hade gått bort, alayhi salatu wasalam. Och den här konflikten hade börjat, splittringen. Och det kom folk som då innoverade saker i religionen. Så var det en man som fann folk samlas i moskén. Det var en folksamling i moskén. Och folk satt i halaqat. I samlingar. Kanske 5 pers, 5 pers, 10 pers. Eller typ någonting sånt. Och varje halaqa hade en ledare. Som hade en hög med stenar. 100 stenar typ. Och han säger, ja jama'a sabbihu mia. Säg subhanallah 100 gånger tillsammans. Med en och samma röst. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Säg hamdulillah 100 gånger. Säg Allahu Akbar 100 gånger. Och så vidare. Så den här mannen tyckte, det här är skumt. Jag har aldrig sett det här förut. Så han gick och hämtade Abdullah ibn Mas'ud. Sahabi. Från de ulema, kunniga av sahaba. Och sa, jag såg det här i moskén. Det var konstigt. Han sa, varför sa du inte åt dem att sitta och räkna sina synder istället? Och så gick han till dem. Han sa, ja jama'a, vad gör ni för någonting? Vad är det här för någonting? Och då så sa de, eller han sa, här är profetens kläder, hans tillbringare, hans glas, hans skålar. De har inte ens förmultnat. Och ni har redan hittat på någonting nytt i religionen. Antingen är ni på en bättre väg än Mohammeds väg. Eller ni har öppnat vägen till ondska. Ja, ni islam är färsk. Profeten liksom har precis dött. Han har precis dött. Och ni har redan börjat med någonting nytt. Antingen säger ni att ni är bättre än profeten Mohammed a.s. eller så har ni öppnat dörren till villfarelse. 2 alternativ. Vilket av dessa 2 alternativ faller de in under? Det andra. Att, ja, ni har öppnat dörren till villfarelse. Och då säger den här mannen, ja, Abba Abdurrahman, ma aradna illa khair. Ja, Abba Abdurrahman, vi vill bara gott. Det är bara stenar vi räknar. Och det här är viktigt, ja, shabab. Han sa, vi vill bara gott. Vår avsikt är god. Du klandrar oss, vi sitter bara och räknar stenar och säger subhanallah. Vad är problemet? Det är muskel. Eller hur? Det är ingenting stort, ni gör ingen stor grej av det. Det är det som han säger så, eller hur? Och då säger Abdullah ibn Mas'ud en väldigt fin sak. Han säger, hur många finns det inte som vill gott men aldrig uppnår det? Ja, de vill gott. Kam min muridin lil khair la yudrikuha. Du vill gott, men du uppnår det inte. Det räcker inte med en god avsikt. Den här gärningen du gör är inte i enlighet med sunna. Om du vill gott, praktisera istället en sunna. Det här är en innovation. Och en god avsikt räcker inte. Och sen så sa han, den här mannen som berättade den här hadithen. Han sa, vi såg sen de här som satt i halaqat och räknade stenar. Kriga mot oss. Yawm al-Nahrawan. Den dagen då Khawarij krigade mot sahaba. Ja? De här krigade mot sahaba. Det bid'an började med vad? Subhanallah, subhanallah. Och den slutade med vad? Svärd mot sahaba. Och de säger sahaba är kuffar. Ja? Med khawarij som profeten beskrev som helvetets hundar. De värsta av skapelser under himlen. Så en bid'a börjar oftast liten. Shaitan säger till. Det börjar litet, det är inte farligt. Och det slutar stort. Hänger ni med? Och det här har man sett. Man har sett det här. Folk som har halkat i religionen, det börjar litet och det slutar stort. Så man ska aldrig underskatta en bidda och tänka att den är liten, den är inte allvarlig. Bidda är allvarlig. Och självklart, det finns bidda som är värre än annan bidda. Som att bidda av att gå be till gravar, inte som att räkna en sten och säga subhanallah. Men all bidda är allvarlig, den är grov. Och den är fel. Det finns ingen bra bidda i islam. Är ni med? Och inshallah, vi fortsätter nästa vecka. Och vi tog den här hadithen idag, men vi täckte många av de viktiga saker som kommer nämnas framöver, inshallah ta'ala. Så hoppas ni har fått ett hum om detta. Vikten av att följa sunna och faran av att innovera. Hur sunna enar och hur bidda splittrar. Så att vi alla, inshallah ta'ala, tar med oss idag att vad är vår förståelse av islam? Hålla fast vid vad? Koranen och sunnan och sahabas förståelse. Och vara enade kring detta, inshallah ta'ala. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وكم نون هون نون فروغا سو أهلا وسهلا وين نون سن فروغا دلار هل؟ وين يستنك طب؟ هل مغا بينا؟ إن شاء الله فيها بيتر ريكلام Det var mer här. Jag är mixler. Det är, vi har 37 pers. Du kanske inte vet. Någon fråga?